Trädgårdssnack.
Ja, då är vi tillbaka ute i trädgårdstäppan och där är vi vårens drottning Annika Sjölin.
Ja, vad snäll du är.
Får lite nya epitet här.
Ja, det är väldigt. Jag ska sträcka på mig.
Du, alltså hur vår så den hemma i huset?
Ja, det kan jag säga att den kanske inte har kommit igång som sig bör. Det har ju varit så himla kallt och eländigt väder. Och förra året höll jag ju på att täcka ganska mycket och sånt. Så nu är jag ju precis som alla andra att jag tänker på hur var det förra året. Och sen har jag haft en hel del annat. Jag håller på att snickra hönsgård och sånt.
Ska du bli med höns?
Ja, det ska jag du.
Har du?
Ja, det har jag varit en gång i tiden och det har jag längtat mycket efter. Så att fokus är lite utav, men det blir nu sådd här några kvällar. Det ska bli lite varmare.
Det har varit aprilväder med extra allt.
Ja, det kan man säga. Ja. Jag tog en bild där om dagen när det var liksom 4-5-6 centimeter snö och var kritvitt överallt.
Så att skiffen har inte åkt in i förrådet riktigt än?
Nej, det har den inte.
Den här veckan så tänkte vi att vi ska ta och ägna oss åt det där som har varit så trendigt de sista 10 åren skulle jag vilja säga, pallkragar.
Äntligen hittar vi en trend, du
och
jag. Eller?
Ja, men alltså, och jag förstår varför. För att det är rätt så enkelt att skaffa sig en liten odlingsyta även om man inte har den kanske naturligt. Mm.
Det är ju ganska enkelt och det är väl därför det blir poppis. Alltså alla kan göra det och så. Så att, vi tar väl lite sådana tips och tricks för pallkragsodling. Och det är ju inte nödvändigtvis så att man behöver ha just pallkragar. Men måtten och sådär. För det ska vara på 10 kvadrat tänkte jag. För då, de flesta får ju plats med 10 kvadrat.
Hur många pallkragar kan man klämma in på 10 kvadrat?
Då tänkte jag mig så här. Att om man... De här pallkragarna de har ju ofta ett mått på 120 cm på ett håll och 80 på det andra. Mm. Och så är de ungefär knappt 20
cm. Är det något standard i trädgårdsbranschen, Annika? Eller?
Nej. Jo, alltså pallkragar de passar ju till såna här alltså, du vet, underreden där man fraktar gods och så på. Just som det. Egentligen heter EU-pall och lite sånt. Så att de är ju avpassade efter sådana mått. Så att visst, där finns en standard. Men grönsakerna vet ju inte om det så att man kan ju göra sin egen lilla krage.
Finns det de, alltså det finns ju de som kan säga också som bygger och sätter upp sina egna små pallkragar. Ja. Men det allra enklaste såklart är att köpa en sån där som man bara viker upp och så placerar ut på.
Ja. Och då tänker jag mig, alltså om vi nu har 10 kvadrat så har vi 6 pallkragar nu får vi plats med, tänker jag. Mm. Och då skulle de ju kunna stå på längs 3 stycken i rad och sen så har du ett mellanrum mellan de 2 raderna som är 60 cm och mellan kortsidorna på varje pall till nästa pallkrage så är det 40 cm till exempel. Du skulle på 10 kvadratmeter kunna unna dig en gång på 80. Nu kan du lätt köra in med en skottkärra om du skulle behöva eller så. Så att det beroende på hur stort man har. Men tänk på det här med gångarna att det är ganska så bra om man kan komma till från alla håll och sätta ner gumpen lite så och niga utan att hamna i en angränsande pallkrage.
Kan man stoppa? Jag har tänkt på det här med pallkragen. Mm. Hur höga är de nu?
Ungefär, alltså de är 19 men vi säger 20. Sen, så för enkelhet.
Kan man, om man vill, alltså kan man bygga på och ställa dem uppe på varandra liksom, så att de blir ännu högre? Ja. Så man vill ha något som...
Det kan man. Alltså, man får ju fylla på dem med ganska mycket jord då. Mm. Men ibland, för jag tänkte så här, att en av de pallkragarna som vi nu ska ha i det här 10 kvadratmetrarna, den skulle vi kunna ha potatis i. Och då tänker vi oss att potatis kupar man ju.
Just det.
Mm. Då kan det ju vara smart att ha bara, alltså nu har vi 2 pallkragar där, men vi fyller kanske en med jord. Och sen så kan vi fylla på med mer jord som vår så kallade kupning sen. Och då är det ju bra att ha 2 pallkragar, liksom en i beredskap och putta på det. Förstår du vad jag menar?
Mm. Jag satt också och tänkte på att man skulle, jag tror jag sett det på den här garden showen för några år sedan, att man har satt i lite olika etage så att du har en pallkrage med en odling och sen lite i kanten en liten mindre pallkrage att man har satt uppe på så att det blir liksom som en liten terrass nästan.
Finns ju också. Det man ska tänka på när man fyller på med jord, det är ju de flesta köper ju jord i säck och fyller på. Den jorden består ju av i huvudsak nerbrutna växtdelar kan man säga. Humus, Ja, och det är ju bra, men den komprimeras ju, och lite beroende på vad det är för jord man har köpt så komprimeras det olika mycket, vilket gör att, alltså när jag säger det, då menar jag att jorden sätter sig, sjunker ihop. Och då är det ju så att om du nu har en sån pallkrage som är 1,20 x 80, och sen så i ena änden på den så sätter du en som är, vad är den då, 80 x 60, då är det halva liksom längden på den här pallkragen. Då kommer ju den jorden du fyllde på i den övre delen att också sätta sig. Och då pyser den ju lite ut, för jorden under i den större delen av pallkragen är... Ja, så att då får man väl upp och stampa lite så att man försöker att trycka ihop jorden så att den inte bara rinner ut under till när den större pallen sjunker ihop.
Okay.
Men det beror ju på jord också.
Så vi har, vi har våra pallkragar. Hur många har vi kommit fram till det? Eller kommer det sen kanske? Hur många pallkragar vi kan peta in på de här?
Ja, 6 stycken tycker jag.
6 stycken.
2 rader står de på längden. Ja. Och så soligt som möjligt, självklart. Sen hur du gör med det. Många lägger ju någonting i botten. Och det brukar jag säga att om man nu har en jord, det har ju alla som har en trädgård, de har förhoppningsvis en jord, om man inte sätter det här på en stenläggning, för då går inte detta jag säger nu. Men att fylla på med jord och sen gräva runt så att du blandar din befintliga jord med din köpejord gör ofta att jorden blir stabilare, för då den jorden du har, den är sannolikt mycket tyngre än den du tillför, och då sätter det sig lite bättre, men det blir ju inte kompakt för du har ju blandat in så pass mycket. Så att beroende på vad du ska ha i din pallkrage, ska du ha bara alltså, lite frösådda mindre saker och bönor och sånt, så räcker det ju med den här jorddjupet på ungefär 20 cm. Men om du vill ha någonting som ska stå där lite längre, vilket jag tänkte att det skulle vara i någon pallkrage, jag ska återkomma till det här med växlingen mellan dem.
Då har vi våra 6 pallkragar. Ja. Vi har också då en tur till den lokala plantshopen för att köpa en himskans massa jord. Och det är alltid liksom lite så här knepigt, så här, hur mycket, antingen så tar man i för lite eller så har man så att det blir någon säck som blir liggande kvar ute i trädgården.
Men om man tänker så här, alltså om man räknar volymer, så skulle du behöva ungefär 4 säckar av 50 liter per pallkrage.
Oh shit alltså.
Ja, så det blir ju en hel del. Och det är därför jag säger att varför inte blanda in den befintliga jorden också. Man kan alltså sätta pallkragen, gräva ner den lite eller försänka allt. Alltså man kan göra många olika saker, men det behövs så pass mycket jord för att du ska fylla.
När den väl har satt sig också, liksom också att den,
ja, det, alltså det har den ju inte gjort ännu. 4 säckar i, och då beror det lite grann på vad det är för jord, hur mycket den kommer sätta sig. Och jag skulle vilja säga hellre att man då satsar på en lite bättre jord, eller att man blandar i redan från början komposterad kogödsel till exempel eller så, för att buffra upp med en långsiktig näring och sen så att man har en bra struktur på den. Men blandar man in sin egen jord, så blandar man även in en massa bra sånt, du vet, bra att ha, maskar och sånt.
Nu har vi börjat med en helt ny pallkragodling. Vi har 6 helt nya de står ju kvar här till nästa år.
Ja.
Byta av jord till nästa år, kanske vi kommer till här om en stund. Så behöver jag fylla på eller ska jag ta och skotta väck och lägga ut i komposten eller det gamla?
Det kan man ju, alltså om du har en jord och har blandat upp den med din befintliga jord och du har ingenting i botten utan du har markkontakt neråt, då är det ju så att då sätter ju hela den här processen igång och blir en sund jord.
För din plats liksom.
Ja. Och då kan ju jorden vara kvar där, inga problem. Men du behöver ju tillföra mer, för den sätter ju sig som sagt, va? Och sen så behövs ju näringen. För att du ska kunna fixa och odla dina grönsaker, så kan du ju inte ha en hel kass näringstillgång i jorden. Och det du har odlat i år äter ju under tiden, och du skördar det och tar bort det. Så att man behöver ju grundgödsla och så till nästa säsong.
Kanske fylla på med någon liten extra liksom.
Ja,
sex,
ja.
Så,
och då återigen hade jag ju fyllt på med komposterad kogödsel. Bara för att alltså,
inför det själva odlingen så att
ja,
säga.
Ja. Det, och så blanda, alltså gräva runt det.
Mulcha runt det, så här så.
Och sen så är jag ju sån, rädda masken. Ja. Jag är så glad för det börjar bli mycket mask i min trädgård. Det var det inte så mycket när jag flyttade
ska
dit.
Man, så när du ska ut och meta så går du ut och tar upp en koka och...
Nej, det tror jag hade haft svårt för att sätta en mask på en metkrok faktiskt.
Kan du det? Du skojar.
Nej, vissa
du som har så mycket mull under naglarna liksom. Klarar du inte av att sätta en mask?
Nej, det är synd om masken. Den vrider sig liksom och jag kan inte se hur de plågas. Nej, alltså trams. Men, eller inte.
Maskar är ju också människor i fablernas värld.
Maskar är också maskar.
Ja, det var nya grejer man får reda på här.
Under resans gång däremot, när vi ändå är inne på gödsel då, så säger vi att nu har du ju en bra jord från början och sen så odlar du sånt som kräver en del näring, och det är det lite olika beroende på, men tänk sånt som växer fort och som du skördar ofta, då behöver du kanske fylla på med näring om det börjar växa lite dåligt. Eller så, att du ser att det blir klent och liksom bildas inte så mycket nya salladsblad på salladen och så. Då kan man behöva gödsla över med någonting. Man kan använda hönsgödsel som är rikt på kväve. För då gödslar du ju för att du vill ha en kraftig tillväxt. Allt behöver inte så mycket. Potatis behöver till exempel inte så mycket gödsel för att bli någonting. Det kan till och med bli så att den blir lite rälig i smaken om man är för ivrig med sitt gödslande. Så lagom är alltid väldigt bra.
Så att där har vi kittat upp våra 6 pallkrav. Vad ska vi stoppa i dem nu? Alltså, vad är det vanligaste folk, alltså du som säljer pallkragar borta på plantfoppen? Alltså, vad är det folk så här...
När jag är ute på mina konsultationer så ser jag ju hur pallkragarna ser ut, och det lär jag mig egentligen mer av. För vad folk köper är inte alls samma sak som vad det blir i deras pallkragar, kan jag säga. Väldigt olika dock, men...
Ogräs.
kan vara så. Men många sätter in för mycket så att det blir liksom superträngsel. Och då blir det, alltså, då plågar ju de olika plantorna varandra lite grann. Så det kan ju vara klokt när man köper frö att titta på påsen. Hur långa avstånd behövs det för att jag ska kunna ha de här rädelserna?
Det var som var inne på förra avsnittet om, precis.
Ja, ja. För då mår plantorna som bäst. För annars så kan man få lite oönskade konsekvenser med att det blir för blött eller för fuktigt eller för någonting. Och så självklart så håller man ju undan ogräs. Och det här med ogräs förresten, om du sätter en pallkrage där du har kirskål eller något annat sånt här rotogräs, då hade jag satt någonting under för att hindra kirskålen, alltså en jädrigt
tät rotspalt eller något,
eller något sånt, bara för att hålla kirskålen ute, för annars så vandrar den ju raskt uppåt.
Eller så ringer de lokala gourmetrestaurangerna och säger att här finns det kirskål.
Det tror du fortfarande
på? Ja, jag tror fortfarande mina affärsidéer här.
Men om vi tänker oss att vi har lite växtföljd nu i våra 6 pallkragar, så skulle jag ju säga att sparris är det väldigt många som tycker om och vill ha. Och då är det ju en gröda som ska stå kvar där under kanske en 10-12 års tid.
Precis.
Ja, i den pallkragen. Så då är den blockad, kan man säga, för det här med växlingen mellan de olika pallkragarna. Och då tror jag att ungefär 3 stycken sparrisplantor får du plats med i din pallkrage.
Ja. Men det kan ändå bli när det väl börjar liksom tas efter några år, så kan det bli lite...
Ja. På något sätt så är det ju, för de flesta handlar det ju inte om att man ska sälja på torget, utan för de flesta handlar det ju om...
Kan jag gå ut och
det,
knäcka några och ut och köra in direkt
i... Den kulinariska sensationen av det egenodlade är... oöverträffad. Ja. Alltså jag blir ju själv jätteglad.
Och där är ju några så fantastiska veckor, kanske till och med någon månad här i maj, början av juni, liksom, när man, det är sån ynnest.
Ja, det är det.
Ja, det är det.
Ja. Jag fascineras. Jag har varit ute och tittade när jag rensade lite i mitt trädgårdsland inför sådd och så. Mm. Och liksom, då kan jag ju inte låta bli att peta lite så. Är det någon sparris där nere? Nej.
Det är men du kör den klassiska gröna sparrisen?
Ja, det gör jag. Det tycker jag bäst om.
Inte den tyska, tjocka, vita?
Nej. Den kan de få ha i Tyskland, men alltså, vill
den
man ha det så kan man...
Också,
ja. Alltså, tycker man om det så är det ju bara bleka den.
Klorin då?
Nej. Sparrisodlaren i närheten, han har några V-formade, helt täta enheter som han sätter ut i alltså sparrislandet då,
ja.
Så gör han. Sen vi andra, vi kanske kupar sparrisen.
Så man täcker för över lite grann.
Ja, det är ju så. Den ska inte ha någon sol. Så blir den ju vit. Och enligt
det är
många
de här viktorianska idealen så.
Mm, ja, just det. Blek hy. Ja. Det har inte jag, så jag är väl inte så mycket för det då.
Nej.
Sen tänker jag att jordgubbar vill nästan alla ha. Och då hade jag föredragit jordgubbar framför smultron till exempel. För visserligen revar ju jordgubbar också. Men smultron både alltså, kan så sig och reva sig kopiöst.
De sprider sig som ogräs nästan.
Så,
och det är lite mysigt att låta dem göra det.
Ja, vilken mysfaktor tänker du på då?
Ja, men jag tänker bara att de delarna av trädgården är kanske liksom att det får växa till. Alltså där man kanske inte har satt något annat. Liksom. De kan få bara liksom dyka upp i ett litet, nästan ett woodland.
Ja, där så. Tycker jag också.
Ja, ja.
Att, de kan ju bo på ganska många olika ställen. De är inte så
det ska inte vara så strukturerat så. Med dem där, utan de får leva
de
sitt
får
liv.
De får leva där inne och så går man in och plockar smultron. Mm. En upplevelse. Men här har vi nu ungefär 6, möjligen 8 stycken jordgubbsplantor i
på en krage.
Ja, och det är lite beroende på vad det är för några. Men 6 hade jag kanske tyckt räckte, men man kan ju få in lite till.
Vi pratar väldigt mycket bär och vi snackar kanske lite grönsaker, men är det ingen som odlar blomster i sin pallkrage också?
Jo, alltså det skulle man mycket väl kunna göra, fast det är inte så många som odlar blomster. Alltså du tänker sånt som man kan plocka in lite snitt och så. Var det första avsnittet jag pratade om det att man gjorde sig på de här 4 kvadraten? Ja. Det var det nog, ja. För det är, alltså också, självklart kan du odla sådana 1-åringar. Det är ju inte annorlunda än att odla grönsaker egentligen. För att du skördar dem och tar in till snitt och så. Så visst kan du ha inte det. Men det som är nu det är att både sparrisplantorna som nu skulle stå kvar i sin pallkragen 10-12 år och jordgubbsplantorna, de står ju där de står.
Så de blockar 2 stycken? Eller?
Ja, men den andra nu, jordgubbsplantorna, då blockar jag bara den i ungefär 4 år. Sen kommer den att rotera in i växtföljden, för då är det dags att föryngra sina jordgubbsplantor. Mm. Ja, då förslagsvis tycker jag ju att då köper man nya, då får man friska, alltså man ska köpa alltid certifierade plantor. Mm. Då får man liksom återigen en omgång friska plantor.
Men är det överlag? Alltså jordgubb inte bara i pallkrag att
om
du att du faktiskt behöver förnya dem vart 3-4 år sådär.
Ja, kanske inte vart 3, men i alla fall vart 4. Och sen så kan du kan ju ha dem länge också, men då kommer du kanske att märka att de mattas av. Och då är det ju tråkigt, det är bättre att byta dem.
Jag har tänkt på alla de jordgubbsodlingarna jag har jobbat på genom åren när man var yngre liksom, och plockat bär. Alltså, de föryngras vart 4 år. Så jäkla jobb alltså. Och så alla nällor där inne emellan också.
Nej, det är ingen. Alltså, en anledning till att man föryngrar skulle ju också kunna vara att man odlar lite mer jordgubbar som inte besprutas så mycket och så. Mm. Och då kan man ju inte spruta gift på dem. Och då kommer det ju en del i ogräs. Så det får man ju bara leva med. Men det får ju inte bli så mycket så att man inte får någon jordgubbsskörd. Men självklart har du ju ogräs lite här och var i din lilla odling.
Rekommenderas långärmat när man ska ut och plocka sen. Liksom fram på, jag har en ställe som vi brukar åka och plocka på. Liksom, har man inte liksom tänkt sig för så kan man se ut som man kan läsa brailskrift på underarmarna.
Oh. Det kliar.
Det gör det. Parentes där. Ja. Okej, okay. Men då har vi petat in jordgubbar. Vi har petat in lite sparris, kanske några kragar.
En sak till kring jordgubbarna.
Ja.
Min erfarenhet är då att jag vill ha jordgubbarna och inte dela ut den alltid. Även om jag tycker om maskar och inte vill döda dem, så tycker jag att vissa fåglar är lite för glupska med mina jordgubbar. Så jag sätter över antingen väv eller alltså ett sånt tunn fiberväv för att skydda jordgubbarna då, eller så spänner jag ett sånt här fågelnät. Man kan använda...
Det går undan när de väl har upptäckt bären.
Ja, och de tar liksom inte ett bär om de nu kunde göra det, utan de hackar alla bären istället. Så förra året blev det nästan inga jordgubbar till mig som inte var hackade av fåglar. Så nu år kommer det bli. Och då, ett bra sätt att göra det för att skydda, och det kan man även göra till kål och andra sådana som ofta angrips av lite allt möjligt som flyger omkring. Att du har du vet sådana rör som man har utan på elledningar. Vad heter det?
Ja.
PVC-rör kallar vi det. Ja, alla vet vad jag menar. Ja. Ja. Om man nu sätter ett sånt PVC-rör och gör en båge över pallkragen och så nitar man fast det lite där i hörnorna, så kan man lätt dra över ett nät. Och ska man då odla kål i en pallkrage, vilket är, den ska ju inte stå kvar, utan den ingår i den här fyraårs-femårsväxlingen då, så kan man ju ha sånt kolnät. Mm. Och de får ju gärna vara flyttbara, för allt behövs ju inte skyddas på
man
det sättet.
Man kan bara bygga en liten ställning som man ställer.
Ja, eller köra ner dem. Det har jag gjort i hörnorna och sånt, så något som håller ut dem, som de inte faller samman. Jag säger detta som att alla förstår precis vad jag menar och så gestikulerar jag med händerna i vanlig ordning.
Det är som en danskurs på radio som jag brukar säga. Det är skitbra.
Jättebra.
Ja, men jag förstår precis vad du menar, de här plaströren. Och så, men vad är det för nät du använder? Som bara kolnät? Säger är det de här vanliga vita fiberduken eller nej?
Mm, jo, alltså fiberduk skulle man ju kunna använda som ett snällare alternativ till alltså sån här bärnät och så. Jag är ju lite ängslig för att fåglarna ska fastna om det ligger lite skröfsigt liksom. Då kan man ju tänka sig att man använder alltså hönsnät heter det då istället, för då kan man ju spänna det och där är ju inga fåglar som fastnar i det direkt.
Nej.
Men kålfjärilar och sånt de tar ju sig igenom, då behöver du någonting annat.
Ja.
Så då är det ju typ kolnät, tror jag faktiskt att det kallas för. Då är det ett väldigt, väldigt finmaskigt nät och det passar ju. Och det kan man ju ha över morötter också och lite så för att skydda mot små loppor och annat skojigt som kan komma där som inte alls är så skoj. Men i alla fall, då är vi inne på de här nu som vi sår. Så nu har vi fyra pallkragar där det ska rotera mellan olika saker. Är du med?
Just det.
Ja. Och då är det en blir det potatis i. Den roterar ju. Kål till exempel i en annan.
Vilken är favoritkålen om du sett?
Spetskål. Spetskål. Överlägset allt.
Den är som gäll och fin.
Ja.
Fantastiskt.
Ja. Den äter jag ju även alltså, som råkost och tycker att det är jättegott. Men bara klyva en sån fräsch på mitten och så smör på det.
Mumma.
Ytterligare en innest från någon.
Mm.
Men tänk dig nu att du har till exempel då potatis. Du skulle ju kunna ha, om du nu inte tycker det är kul med potatis, ha jordärtskocka där istället.
Just det.
Ja. Då är det bara så att både potatisen och jordärtskockan, om det inte fryser sönder potatisen, så kan den ju dyka upp. Mm. Den kan ju till och med gå i frö och frösa och så. Så att, men i ännu högre grad jordärtskockor.
Mm.
Skörda väldigt, väldigt noga.
Mm.
För då kan du ju flytta jordärtskockor eller köpa nya plantor till året därpå. Men att man får bort allihopa. Mm. För om du nu sätter, nu säger vi, nu sår du morötter där nästa år eller rädisor eller någonting. Om du får upp jordärtskockor eller potatis så är det... Alltså, du förstör ganska mycket när du ska försöka rensa bort dem. För sen bildar de ju ganska mycket bladmassa. Den vill du inte ha i din lilla rädisrad.
Nej. Så att i princip, alltså, om jag förstår det rätt, så att du roterar runt på de här fyra som vi har kvar. Så, så här, morot, pallkrage 1, potatis och så sen skiftas de runt till nästa år liksom. Mm.
En hade jag haft med ärtor och bönor typ. Mm. För då är det lite som gröngödsling. Mm. Så att den sista pallkragen nu då blir där ärtor eller bönor i den. Eller både och för allt i världen. Så att,
vaxbönor?
Ja. Det jag hade valt i en pallkrage, det är ju låga bönor.
Mm.
Då skulle jag kunna få in tre rader med låga bönor i min pallkrage. Har jag höga bönor som går upp kanske 1,5-2 meter, då behöver du ett rätt så ordentligt stöd. Det går ju bra det också. Men det är svårt att sätta liksom tre vettiga stöd i en pallkrage. Man kan ju göra något tippeliknande in från olika håll. Alltså, det finns ju massor med idéer på hur man kan lösa detta. Men att inte behöva stötta upp dem så mycket, det är ju faktiskt smidigt och de täcker in marken. Alltså bladen är där lågt och så, det blir inte mycket ogräs i den pallkragen heller. Sen är det ju det här med ogräsrensning. Du vet det, att det behövs.
Jag har hört talas om det också.
Ja, har du det?
Finns det någon som tycker det är lite spännande också?
Ja, absolut.
Bland daggmaskar och...
Ja, se vad man hittar.
Ja, precis. När du får oväntat besök.
Ja.
Men du, om du lär mig Luca så ska jag ta och lära dig att trä på en mask på en metkrok. Så kan vi utbyta så här tjänster.
Ja, ja, ja. Men det här med att luka, egentligen är det... Alltså, om man gör det smart, då säger vi att det har regnat. Det är då du ska gå ut och luka. Ja. Det är ju hopplöst att få upp någonting ur marken när den är supertorr och eländig. Ja. Och sen så att man börjar gärna innan... Alltså, vi här nere har ju inte haft mycket snö.
Nej.
Och är inte marken frusen så kan man mycket väl gå ut och rensa bara lite någon dag.
Spontanrensa lite så?
Ja, just det. Det är ungefär som det här med spontanlek och spontanidrott och allt vad det heter för någonting. Alltså, det var ju en normal företeelse. Det var inte alls spontant. Alltså, varför spontant? Är det inte det ska vara? Alltså, ja. Hur som haver så går vi nu spontant ut i trädgården och rensar lite i gräs. Behöver inte ta mycket, men då är det ju så att mitt köksland till exempel, då är det lite större. Men det är ju rensat nu. Då har jag tagit en bit, en timme kanske då, en timme någon annan dag och så.
Så man gör ett grundjobb kan man säga då inför säsongen då?
Ja, för då tar du bort eventuella rot och gräs. Och sen så tar du bort och oroar de här tvååringarna som verkligen har, nu har de ju vuxit till sig lite och sen sätter de en himla fart. De ligger ju verkligen i startblocken.
Ja, det gör
och, de. När du då grundgödslar ditt trädgårdsland eller dina pallkragar, då och så lite regn på det, tjofsar det bara. Så det gäller ju, ligger du steget före där och har rensat de här små, så går du, kan du ju rensa 100 när du istället 4 veckor senare får gå hämta en spade för att rensa 1. Rensa 400 med spade för att få upp rötterna och sånt. Alltså, det är inte kul. Så pytsa ut det lite då och då. Finns det någon rutin du har då du skulle kunna tänka dig att nej, men då tar jag 5 minuter och går ut och gör det. Så inför den rutinen. Mm. Och du skulle ha börjat, men det finns tid.
Men jag tror faktiskt att jag har en i fastigheten hemma, så att jag säger till frun och ger henne de goda råden, för jag har bara det roliga delen. Så. Ja, jag vet, det låter hemskt.
Ja,
men
det gör
jag,
det.
Jag är kanske inte där riktigt i lukandet.
Nej.
Men alltså, vi har alla våra olika... Går igång på olika saker.
Ja, just det. Ja.
Men du, alltså, hur står det till, Annika?
Ja. Jo, det står till med vissa saker.
Ja.
Nu börjar det ju se lite konstigt ut med de förodlade tomaterna i vissa fönster.
Ja, det gör det.
Ja. För många känns det ju som att den där dagen som vi hade för några veckor sedan, när det var så varmt så att man kunde klä sig i bikini, vilket vissa barn i min närhet gjorde, då var det ju bara en dag.
Mm.
Då är det ju många som sätter igång och tänker, åh, nu är våren här. Och det är likadant med förodlingen, att man har kanske lite bråttom med det om man sen inte har förutsättningarna för att fullfölja. Och det ser jag ganska ofta. Förodlade plantor, nu är det tomater jag speciellt tänkte på, för jag stötte på det här om dagen. Och då ser de lite ut som sytrådar. Då står de i ett fönster där det är jättevarmt. Nu har tomatfröna grott i den värmen och det går ju bra. Men sen växer de också väldigt snabbt och så har de för lite ljus. Och det är därför de ser ut som sytrådar. Nu kan man ju för allt i världen när man krukar om de här, flyttar dem från där man har sått dem kanske.
Mm.
Eller om man har sått dem i en kruka så kan man ju sätta hela plantan djupare. Det har den ingenting emot. Så att du liksom får upp jord på den här gängliga stammen. Men det bästa är ju självklart att komma ihåg det här nu till nästa år och göra annorlunda. Så de behöver ha det svalare om de inte får tillräckligt mycket ljus. Och har man långa gängliga tomatplantor eller andra för allt i världen, det kan ju vara kålplantor eller purjolökar, vad som helst, så är det ofta kombinationen av för mycket värme och för lite ljus när fröna väl har grott.
Men det där med extra ljustillskott, för att så säga liksom, jag har ju en sån här hydroponisk liten odlingsplattform.
Det är en lampa där
precis. Men hur mycket ska de egentligen stå på egentligen, tänker jag liksom? Alltså, nu är det den ljusa årstiden, så nu är det här ändå liksom lite naturligt ljus.
De ska definitivt ha en natt, så att den ska inte stå på hela tiden. Nej.
De behöver utan, också sova lite grann.
Ja, det behöver de. Annars kan de faktiskt, precis som vi, om vi nu hade bott i ett land där solen stod på hela dagarna. Det gör det ju i sig vårt i norr, men solen kanske... Men tänk dig att du solade en hel, alltså dygnet om. Plantorna får också brännskador. De ser lite udda ut. Vi gjorde det en gång, eller vi ska inte säga. Jag kom, men ja, det blev så i alla fall när jag jobbade på en plantskola där vi gjorde sådder. Mm. Och sen så krukade vi om. Det var faktiskt, bara, det var faktiskt tomaterna. Mm. Så glömde vi ljuset på. Och då så var det så nära plantorna. Mm. Så då kom vi tillbaka och då hade vi bränt plantorna. De dog inte, men de var inte granna, kan jag säga. Nej. De hämtade sig. Nej, så att de kan få för mycket.
Det är ingen skönhetstävling som vi brukar säga.
Nej.
Men visste du det, Annika?
Ja, visste du det? Alltså, jag stötte på någonting som jag tyckte var jätteintressant i en bok. Jag har en sån liten köksbibel, köksodlingsbibel. Det finns en författare som heter Lena Israelsson som har skrivit en bok om köksträdgården. Den är ju fortfarande bra att slå i. Även om jag då har odlat en hel del så tycker jag det är kul att gå tillbaka till. Och nu hittade jag en tabell som jag inte hade sett förut. På ungefär 100 kvadratmeter apropå maskar. Mm. Men vet du att på 100 kvadratmeter i en välmående jord så kan du hitta 40 kilo maskar.
Åh!
Oh.
Alltså så mycket fiske det kan bli där.
Ja. Sen finns det ju liksom en massa andra mollusker och tusenfotingar och allt möjligt i den här jorden. I en annan sån kul bok som heter Gödsel så har de också gjort en sån liten beräkning att på en kvadrat så kan man hitta 2 kilo nyttodjur.
Oh.
Det är de, alltså det är de jag skulle vilja se, och så hittar jag bara maskarna. Sen ser jag inte så många av de andra. Men tänk att de finns där. Hur många som helst. Alla möjliga nyttiga bakterier och allt annat som hjälper till i vår odling, de vill vi ju ha, och det är därför man ska ha den här välmående jorden.
Det är helt fantastiskt, Annika, som man lär sig något nytt i detta programmet. Men till sist så klämmer vi in, har vi de här 4 kvadraten som vi envetet alltid vill hitta och peta in någonting på?
Ja.
Och nu har vi kört pallkrage på 10 kvadrat, men nu har vi bara 4 kvadrat.
Nu har vi bara 4 kvadrat. Ja. Nu tänkte jag att vi skulle göra en humlekoja till barnen på 4 kvadratmeter.
Vad sa du? Sa du att det hette
en humlekoja.
Jaha.
Ja. Så tänkte jag att krypa in. Alltså det är sånt som jag jättegärna hade velat ha när jag var barn. Någonstans där man kunde gömma sig där de vuxna inte såg en. Så att jag skulle vilja göra en humlekoja, och det får jag plats med på 4 kvadrat. Nu har vi några rejäla stöd i hörnorna. Ja. Och om den här är 2 gånger 2 meter eller vad den är, det spelar inte så stor roll. Man kan anpassa sig efter armeringsjärnsmått eller vad man nu vill för någonting. Men några rejäla stöd. Blir det nu armeringsjärn, och då är de ju såna här armeringsmattor 5 gånger 2,30.
Just det.
Tänk dig, ha någonting som är 5 meter högt. Det hade varit
en rejäl humlestör helt enkelt.
Tänk dig armeringsmattan, för humlen skulle kunna gå upp på hela den väggen. Så skulle du kunna göra en koja i 2 våningar till barnen med en inkrypshål underifrån och så. På dessa 4 kvadrat.
Kreativa klubben alltså.
Du behöver bara 4 kvadratmeter för detta. Så att då kan du tjoffa upp det, för det här med växter. Du får ju inte göra några byggnationer och bla 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 utan bygglov och sånt. Men det här är ju ett växtstöd till en humlekoja. Och om du nu inte har några barn i småbarnsålder så kan man ju göra en humle, alltså ett kryp in till sig själv,
in själv
med 3 väggar. Och så kan man sitta där inne. Alltså jag hade ju tyckt det var jättemysigt. För humlen då, tänk dig att du sätter plantorna nu i ytterkant på din på dina 4 kvadratmeter då. Då sätter du humleplantorna med ungefär 50 centimeters mellanrum. Mm. I anslutning till klätterstödet då. Och då behöver du på, för att fixa till det på 3 sidor av 4 kvadratmeter, ungefär 13 plantor. Mm. Så har du öppet på en sida. Sen är det bara att hålla undan ogräs och så i den här humleplanteringen. Och så växer det ju upp. Sen vissnar det ju ner på hösten, sent på hösten. Mm. Då kan man klippa ner det och så kommer humlen igen. Men en sak till. Håll avstånd nu. Så detta kanske man inte ska göra i perennrabatten. För att humlen kan ju sprida sig lite under jordiskt. Så att denna humlekoja är nu lite isolerad i gräsmattan till exempel, eller i någon annan hörna där man har inte så väldiga ambitioner. Bakom den skulle ju komposten kunna bo till exempel. Ser man inte den?
Så nu har vi både humlekoja och vi har lärt oss om hur många maskar som man hittar på 100 kvadrat. Alltså det är så mycket grejer hela tiden. Nästa gång, vad kommer vi lära oss då, Annika?
Ja, vi kommer att lära oss. Jag vet inte hur mycket du lär dig. Jag lär mig en massa.
Vad var det?
Klart du gör. Du var lite ironisk mot mina maskar.
Ja.
Ja, lite. Jag tycker det är spännande. Vi tycker olika saker är spännande. Men nästa gång så blir det i alla fall... årets perenn blir det. Den är lite intressant tycker jag. Väldigt bra. Alltså,
jag har ju en av årets perenner som jag köpte av dig förra året. Magnus.
Ja, den har varit årets perenn en gång, lille Magnus. Nu är det en trädgårdskantlök. Då tänkte jag att vi ska bygga det där programmet nästa gång kring den här trädgårdskantlöken. Alltså lite bra kompisar till den, hur man skulle kunna använda den och så. Så det blir faktiskt mycket blomfägring, men även flygande...
Fän.
Man säger inte fän. Vad säger man om flygare som man tycker om? Gullefjun?
Gullefjun, okej.
Ska vi ha in?
Ja. Hörrni, ni lär i alla fall en himskans massa i nästa avsnitt också med årets perenn. Och har ni frågor, ställ dem gärna via Instagram eller vår Facebook-sida. Vi försöker besvara allt jämnt och gamla avsnitt kan ni lyssna på med fördel, för vi har en helt bibliotek och vi kommer dessutom fylla 100 avsnitt längre fram i år.
Ja, det är du.
Bara en sån sak. Trädgårdssnack.